Jag tror att det är så här att den som predikar, han lever ständigt i ordet och läser och skriver ner och ber och söker Gud. Och så har man några såna här A4 sidor och så plockar man ut och ja, sätter ihop med annat och delar ut. Och det är två personer idag som jag ska tala om. Nämna, den ena heter Moses och den andra, han heter David. Båda två fick ju nåden att tjäna Herren. Men först fick man gå igenom lite svårigheter. Mose till exempel. Enligt ett bibellexikon så betyder Mose tagen ut. Eller uttagen. Och då kom jag ju att tänka på Guds församling som också är tagen ut ur världen. Och i Johannes 15 så säger ju Jesus att jag själv har tagit ut er ur världen. Så förundra er inte om över att världen hatar er. Jag själv har tagit er ut ur världen. Förundra er inte om världen hatar er. Och Mose, han var ju full av Egyptens vishet ett tag tills han hade dött ner. Och då står det så här i andra Mosebok 2:13, jag ska läsa några verser där. Nästa dag gick han ut igen och då fick han se två hebreiska män i slagsmål. Då sa han till den som gjorde orätt, ska du slå din egen landsman? Han svarade, vem har satt dig till ledare och domare över oss? Tänker du döda mig som du dödade Egypten? Mose blev förskräckt och sa, då har saken nu blivit känd. Farao fick också höra om detta och ville döda Mose. Men han flydde undan Farao och bosatte sig i Midjans land. Där satte han sig vid en brunn. Och intressant i sammanhanget här är att Midjan på hebreiska betyder att övertäckas. Och jag tror Mose, han ville bara glömma alltihopa. Och ni vet, han tog ju fru och fick barn och han jobbade ju sen som fåraherde under prästen, hans svärfar, prästen Jetro där. Men man blir ju inte av med Gud så lätt. För det står i Romarbrevet 11:29 så står det att till sina gåvor och sin kallelse kan Gud inte ångra. Och varenda en av oss har en kallelse och gåvor som Gud inte kan ångra. Så gång på gång i predikan så vill Gud beröra dig och mig och väcka oss upp inför den uppgift som han ifrån tidernas begynnelse har velat gett dig och mig. Och det står också att Mose, han säger så här att en profet lik mig skall Gud resa upp mitt bland era bröder. Och är man lik Mose, eller rättare sagt Kristus säger om sig själv i Jesaja 53, så står det att föraktad var han och övergiven av människor. Och då säger Mose, en profet lik mig. Och det tyder ju på där att på det här händelsen när han fick sticka ifrån Egypten, föraktad, misslyckad och allt, och fick dra iväg då till, ja, han ville glömma kallelse och alltihopa. Så kan det bli ibland när vi får sår som vi kanske inte kan göra så mycket åt egentligen, utan det bara blir så. Och jag sa en gång i en predikan att ondast jag varit med om det blir när man blir riven av sina egna. Jag blev ledsen när katten rev mig. Då blev jag ledsen på katten, han rev mig riktigt ordentligt. Ska du riva din husse? Men Gud blir man ju inte av med. Och det fick ju David uppleva. Det står i psalm 139 så här att vart ska jag fly för din ande? Om jag så bäddade i dödsriket för mig så var du ändå där och din hand ville leda mig, står det ungefär så. Så Gud, han kommer aldrig att ge upp. Om du så bäddar i dödsriket, det är väl så långt bort man kan komma kan man tycka, så är du ändå där. Han kan till och med uppväcka från de döda, står det. Han gjorde ju med Lazarus. Och Lazarus betyder den Gud har hjälpt. Och sen så är det ju så här med Gud att vi kan ju tycka ibland när vi tittar oss och befinner oss i väldigt konstiga omständigheter. Så säger Guds ord i Romarbrevet 8:28, så står det: vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa. Allt är alltså en medarbetare till att du och jag ska komma in i det Gud har för våra liv. Och han tvingar oss ju aldrig, utan han erbjuder ju alltid sin nåd. Han vill inte ha några robotar som springer omkring och liksom maniskt gör massa grejer, utan han vill att våra inre ögon ska öppnas så vi ser och förstår vem han är. Och en dag när Mose vallade fåren, står det i andra Mosebok 3, så kom han drev fåren bortom öknen och kom så till Guds berg Horeb. Och det intressanta är att i Apostlagärningarna 7, som nämner om samma händelse, så står det att han kom till Sinai. Så Horeb är alltså en klippa på Sinai. Alltså bergmassivet heter ju Sinai då. Och Sinai betyder faktiskt buske eller fiendeskap. Buske eller fiendeskap. Och det här är intressant, för ska vi slå upp Romarbrevet 5. Ska vi se hur du och jag är gentemot Gud. Vi har inte mycket att berömma oss om, nämligen 5:10 så står det om den här fiendeskapen. Romarbrevet 5:10. Ty om vi medan vi var Guds fiender blev försonade med Gud genom hans sons död, hur mycket säkrare ska vi då inte bli frälsta genom hans liv när vi nu är försonade? Och så betyder ju Sina i busken också. Och jag tror det är det här Herren menar. Mitt i sitt misslyckade liv så kommer en uppenbarelse här vid Sinai. Sinai är att han får gå före folket. För Mose får ju se en eld vid Sinai i en buske. Han får liksom gå före. Och nu får han möta Gud i den här busken då. Och det handlar ju egentligen om uppenbarelse. Så varje söndag när du kommer under den heliga ande i predikan, så avtäcks någonting om Jesus. Ska du göra i alla fall. Vad var det du sa? Det var, skulle du se frukt när du går ner? och det är märkligt det här. För det står så här i Jesaja 25:7. Så står det så här: han skall på detta berg göra om intet den slöja som beslöjar alla folk. Det är alltså täckelsen som täcker alla folkslag. Han skall på detta berg. Så varje gång vi predikar, vet ni, så står det i Hebreerbrevet: nej, ni har inte kommit till en vanlig stad, utan ni har kommit till den himmelska Jerusalem, till Herrens berg. Så här är alltså Herrens berg idag när vi predikar. Mitt där så tänds en eld för dig och mig. Och det måste ju handla om Guds nåd. Det kan inte vara något annat. Och Mose, när han får se den här bilden av törnbusken som brinner i en eld, så blir han så fascinerad. För det står så här: där uppenbarade sig Herrens ängel för honom i en eldslåga som slog upp ur en buske. Han såg att busken brann av eld. Det här är frågan om en törnbuske alltså, som står för förbannelse. Busken brann, elden, utan att busken brann upp. Då tänkte Mose: jag måste bara gå dit och betrakta den underbara synen. Gud uppenbarade sig för Mose i en syn. Varför brinner inte busken upp? Alltså, det här måste ju handla om nåd. Törnbusken måste ju representera den förbannelse i form av Adams synd, och vars arbete bara skulle producera törnbuskar hur han än jobbade. Det handlar ju om människans inre tillfredsställelse. Hur en människan jagar, hur en, hur mycket hon vinner på tips eller V65 eller vad hon än gör, så kan hon aldrig bli tillfredsställd utanför Jesus. Det är bara Jesus som kan göra det här i oss, som kan fylla våra inre. Och det står i Galaterbrevet 3. Här har du bilden på elden i törnbusken. Då står det: Kristus friköpte oss från lagens förbannelse. Där har du det. När han blev en förbannelse i vårt ställe. Det är så skrivet: förbannade var och en som är upphängd på trä. Och det var det Mose såg. Hur kunde törnbusken, alltså elden, varför förtärdes inte törnbusken? Jo, därför att det är en bild på vad Jesus har gjort på Golgata för dig och mig. Och när det står sen: när Herren såg att Mose gick dit, så kallade Gud honom ur busken och säger: Mose, Mose. Ja, det är så starkt. Och det gäller varenda människa. Guds nåd är så väldig. Han kallar dig och mig vid namn. Han har tagit förbannelsen på sig och han kallar dig och mig att komma. Ni vet, Jesus säger ju ofta: kom, kom till mig, ni alla som är tyngda av bördor och så vidare. Och nu svarar Mose på kallelsen. Och jag tror det handlar om ärlighet. Här är jag. Jag tycker det liksom lyser igenom av ärlighet. Här står det en brinnande eld. Och det står ju i uppenbarelseboken om Herren, när han uppenbarar sig, att han har ögon som eldslågor. Och det betyder att han ser igenom allt. Han vet och väger varje motiv. Ändå träder Mose fram inför den här elden och säger: här är jag. Med andra ord: Herre, här är jag med alla mina fel och med alla mina brister. Och du vet precis, du ser rakt igenom mitt liv. Du vet vad jag tänker och vad jag har problem med och vad jag har gjort. Det är nästan som en bekännelse. Då sa Gud: kom inte hit. Ta av dig skorna, till platsen där du står är helig mark. Ja, det är en helig mark där Gud uppenbarar sig. Och han sa: jag är din faders Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud, Jakobs Gud. Då dolde Mose ansiktet, ty han bävade för att se på Gud. Jag tror att ta av sig skorna, det kan betyda en hel del saker. Men jag tror att det betyder att vi avsäger oss alla rättigheter. För det första som händer när vi kommer inför Gud och blir frälsta, det är faktiskt att vi förlorar alla rättigheter. Alltså, Bibeln säger ju inte att vi ska ta auktoritet. Bibeln säger att vi ska få auktoritet. Bibeln säger inte att vi ska läsa oss till vad vi har i Kristus, utan Bibeln säger att vi ska få upp uppenbarat vad vi har i Kristus. Det är lite skillnad. Den ena handlar om vår egen rättfärdighet, och den andra handlar om den rättfärdighet som bara Gud kan ge. Att vi står på helt nollställda bara inför honom. Det är bara nåd alltihop. Och det finns en sak till som man kan se i det här med ta av sig skorna. Jag tänker på Povel Ramels gamla sång: ta av dig skorna. Han var ju ganska rolig, den där Povel Ramel. Men i alla fall, innan du går in i ett hus så bör man ju ta av sig skorna. Eller hur? I alla fall i farstun. Och det står i Hebreerbrevet 3, så står det att Mose var betrodd som tjänare i hela Guds hus. Jag tror det är en bild på att gå in i Guds rike. Här tar du av dig skorna för att du har inget annat att stå på. än på klippan. Alltså, du går härmed in i Guds rike och där råder rättfärdighet, frid och glädje i den heliga ande. Och nu kommer Herren och uppenbarar sig som: jag är din faders Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud. Det säger oss något. Det handlar om förbund, eller hur? Han uppenbarar sig i elden som, alltså som Abrahams Gud i första Mosebok 15. Det måste ju fått Mose, för man hade ju, även om inte allt var nedskrivet här, så hade man ju den muntliga traditionen. Mose visste mycket, mycket väl om att Gud eller Herren i första Mosebok 15 hade uppenbarat sig i eld för Abraham. Ni vet, Abraham styckade offren och la dem på varsin sida, men han behövde själv, jag vet att Elvor har predikat om det här många gånger, han behövde själv inte kliva in och gå där, utan det kom någon där på natten när mörkret sänkte sig ner som såg ut som en smält ugn med en eldslåga, eller hur? Läser du uppenbarelseboken så blir det ju ganska snart, förstår du vem det här är. Det är ju Jesus, det är ju Guds son. Guds son träder alltså emellan som medlare mellan Gud och människor. Och det ska vi vara väldigt glada för det finns inte en människa. Det står att alla har vi syndat och gått miste om härligheten från Gud. Vi ska vara väldigt glada att förbundet handlar om Jesus och inte oss själva. Han är underbar, Jesus. Han gör allt från jag är A, jag är alfa och omega. Han gör allt från början till slut. Och vi får bara liksom gå in och vara med. Och jag är så glad att slippa det där ansvaret. Utan det handlar om Jesus från början till slut. Då ska vi se. Ja, det står i Galaterbrevet 3:16 att alla löften gavs åt Abrahams säd. Singular, står det. Alla löften. Och det står på ett annat ställe i Korinthierbrevet, står att alla löften är ja och amen i Jesus Kristus. Så det handlar alltså om en person och det handlar om Herren. Vi förstår att elden där är Jesus. Och i psalm 110, vers 1, så när Herren har gett sitt liv på Golgata och fart upp i himlen, så profeterar David i psalm 110, vers 1 och säger: Herren sade till min Herre, sätt dig här på min högra sida till dess jag har gjort alla folk till dig till en fotapall. Här ser vi ju Herrens himmelsfärd när han återigen sätter sig på härlighetens tron. Så vi förstår att Jesus måste vara den han säger sig vara. Han är Gud, han är Herren. Och givetvis så förstod ju Mose också, för det står ju där i första Mosebok 15, när det vart mörkt så säger Herren att Israels barn skall komma i fångenskap i Egypten. Men jag ska döma folket och föra ut dem därifrån. Och då börjar väl Mose bli lite skakig, för de kanske börjar fatta att han skulle ha med det här att göra, för nu var tiden inne. Kan ni tänka er vilken timing Gud hade? Samtidigt som folket maldes ner och gjordes beredd för att ta emot honom, så hade Gud sitt redskap klart som han fostrade på sitt sätt. Och sen när tiden var exakt inne så uppenbarade han sig för Mose i den här busken. Det var ju klockslag och timma exakt. Kan du tänka er vad tryggt det är att vara under den gode herdens hand? Där till och med det onda får tjäna Herren. Till och med den onde själv får tjäna Gud. Är du med på det? Till och med det som ser ont ut i våra liv vänder han till något gott. Och det kan bara en allsmäktig Gud göra. Visst är det härligt? Tack Gud, för att du är våran trygghet och våran frid. Och jag tycker det är så märkligt egentligen. Det är många muslimer som blir frälsta idag och många judar som faktiskt drömmer om Messias över vår jord. Och man tycker ju, varför skulle Gud samarbeta med oss människor när han kunde göra jobbet så mycket, mycket snabbare och bättre själv? Visst är det knäppt? Nej, han ville samarbeta med oss för han har valt den vägen. Och vi behöver honom nu mer än någonsin. Men kanske ändå att det är så att det står ju i första Korinthierbrevet 10 som att allt du läser om Israel är en bild på det som ska hända på ändens tid. Och kanske det är så att slaveriet i Egypten till slut får Kristi brud att knäppa sina händer och ropa till den allsmäktige guden. För Gud säger, jag har hört mitt folks rop, säger han, och jag har nu stigit ner för att föra ut dem ur Egypten. För det är så att innan Herren stiger ner på riktigt så ska han ju ha en brud som är redo. Det står ju där att hans brud har gjort sig redo. Och det tror jag inte går utan att det kommer smärta till. En smärta i bön och rop till Gud. När vi ser ut över kristenheten idag så behöver vi Guds nåd starkare kanske än någonsin. Och just den här sången vi sjöng, att vända åter till Bibeln, det är någonting som är ett måste. För att Gud använder bara ordet och anden när han vill väcka oss igen. Det är så. Och i alla väckelser som har varit så är det förkunnelsen i den heliga andes kraft som alltid har väckt upp Guds folk. Och då blir det väl ganska enkelt sen när Mose får sin kallelse och han vänder tillbaka igen till Egypten. För jag ser ju Mose och Paulus som en bild, va? Det är nästan samma sak. Paulus fick också vara i en öken. Och när han skulle träda upp och predika så ville han inte veta någonting annat än Kristus och korset och honom som korsfäst. Och vad var nu den första plågan? Jo, han tog staven och så drämde han till på Egyptens flod, står det. Det står inte Nilen, det står Egyptens flod, men vi förstår ju att det är Nilen. Men det är profetiskt nämligen så här. Det handlar om samma budskap som Paulus, det handlar om korset. Det börjar med korset, det börjar med blod och död. Och den sista plågan, vad handlar den om? Ja, det handlar också om blod och död. Det börjar med korset och det slutar med korset. Så är det i våra liv. Tänk att Gud kan samverka så underbart i våra liv. Ett annat redskap som jag kommer in på nu, det var Guds tjänare David. Han hade ju heller inte så lätt. Det börjar ju med raketstart. Han var ju smord av Samuel, så blev han ju hånad lite av sina bröder. Men mitt bland hans bröder så kommer Samuel och smörjer honom och tjoho! Han fick gå tillbaka, han var ju också fåraherde. Men så står det att det hände sig en dag. Och då vet vi att då brukar det handla om att Gud börjar leda. Och då var det ju den här Goliat som bråkade med hela armén där. Och det öppnades en tjänst för David och han fick spöa Goliat genom Guds nåd. Det förstod vi att det var. Och efter ett tag sen så ser ni att Gud har olika planer när han handlar med en människa. Här börjar det med raketseger och liksom, nu kan det inte bli annat än att det blir kungahuset direkt för David. Nej, det var efter Goliat, efter ett tag sen så fick han också sken omkring i öknen, livrädd och trodde han skulle dö och allt möjligt. Så vi ser hur Gud arbetar med oss på olika sätt beroende på vart vi är. Därför ska vi passa oss riktigt noga när vi dömer andra. För ibland så tar han ett område som han inte har berört hos en annan, för han handlar med oss på lite olika sätt beroende på vart vi är i livet och så. Och det Gud ska skapa fram i oss, det är alltså att han ska ge oss den grundkallelsen som han redan från tidernas begynnelse hade för våra liv. Och att vi ska vara i beroendeställning och i en tacksamhetsställning för Gud, för vi är människor. Vi är skapade för det. Att vara beroende av Gud, att vara tacksamma. Det är liksom grunden. Och nu ska jag ta en psalm som jag har gillat senaste tiden och läst. Det är psalm 9. Den handlar så här, står det. För sångmästaren till mutlabben. Vad kan mutlabben vara? Det låter ju väldigt knepigt. Ja, vi får se. En psalm av David. Jag vill tacka Herren av hela mitt hjärta. Jag vill förkunna alla dina under. Jag vill vara glad och jubla i dig. Jag vill lovsjunga ditt namn, du den högste. Ty mina fiender viker tillbaka, de faller och går under inför ditt ansikte. Du har hävdat min rätt och fört min talan. Du sitter på din tron som en rättfärdig domare. Jag kan tala om för att det sista där, det handlar om att Gud griper in och förklarar oss rättfärdiga, frikända från dom. Och fienderna som faller ner inför hans ansikte, vad tror ni det kan vara? Mörkrets makter. Åklagaren har ingen rätt att träda in emellan Herrens ansikte och ditt ansikte. Är du med? Halleluja. Så inför Herrens ansikte, där är det glädje till fyllest. När vi inte har någonting om Midjan, så att säga, i Midjans land, när vi inte har något övertäckt, då strömmar den heliga andes vittnesbörd från Gud rakt in i våra hjärtan. Och vad gör han? Jo, han vittnar om att du är rättfärdig. Gud vittnar med din ande att du är Guds barn. Det kan ju inte bli bättre. Och glädjen flödar. Tack käre Jesus. Och grunden för att vi ska få uppleva allt ihopa detta, det handlar om Kristi kors, och det var det Paulus visste. Och det är precis samma sak som elden i törnbusken eller skatten i lerkärlet. Vi är törnbuskar och vi är lerkärl, men i oss bor en som har gett sitt liv istället för törnbusken och istället för lerkärlet. Nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Det ska vi säga högt. Kristus lever i mig. Visst är det underbart? Var ska då åklagaren åklaga när inte längre jag lever? Därför står det i Romarbrevet 8, finns det ingen fördömelse eller fällande dom för dem som är i Kristus Jesus? Och jag brukar predika Johannes 15, ni vet att om jag är i honom så måste ju han vara i mig, eller hur? Står ju där. Om jag är i honom så är ju han i mig. Han som har dött för oss. Han är i dig, han är i mig. Han som är advokaten. Han som talar väl om oss inför fadern. Han som vet allt om oss. Han som vet vårt nästa steg, för det vet vi inte själva. Säger Paulus i andra Korinthierbrevet 4. Vi är totalt villrådiga, men inte rådlösa. Nej, för han är underbar i råd. Och så står det i Filipperbrevet 2:13 så här. Ty Gud är den som verkar i er både vilja och gärning för att hans goda vilja skall ske. Kommer ni ihåg att jag räknade upp en del saker här som David säger att han vill göra? Och nu hinner vi inte kanske ta upp det, men jag vill att ni ska ställa det i kontrast till Jesaja 14, där det står om kungen i Babylon. Så ska ni lägga märke till, ni vet, kungen i Babylon är ju lika med Nimrod. Det handlar alltså om två hus. Och där står det så här om denna andemakt, mörkrets andemakt. Det var du som sade i ditt hjärta, står det där. Det var du som sade i ditt hjärta. Och så står det en massa jag vill. Jag vill stiga upp. Jag vill sätta min tron ovanför och så vidare. Jämför det nu med vad den korsfäste med Kristus David säger. För det här är Herrens goda vilja i mitt liv. Det han skapar genom Golgata kors. Kraften i korset i våra liv. Det handlar om ett nedstigande istället för uppstigande. Jag vill tacka Herren. Jag vill förkunna alla dina under eller hans under. Jag vill vara glad. Jag vill jubla i dig. Och jag vill lovsjunga ditt namn. Och namn på både hebreiska och grekiska handlar om hur en person verkligen är. Ser ni det? Det är alltså en bild på att lära känna Herren. Det är en väg. Det är uppenbarelsens väg. Det är den smala vägen. Den vägen som leder till livet, står i Matteus 7. Det är den vägen. Det är när svårigheterna samverkar till det bästa. Men så fanns det en annan väg. Och då har du Babylons väg. Jag vill stiga upp. Det är den breda vägen. Och det står att många vandrar på den. Och det intressanta är sen i Matteus 7 när han nämner, se upp för de falska profeterna. För en profet är också en vägvisare. Han går före och visar vägen. Och då finns det ju bara två vägar han kan visa på. Antingen den smala vägen eller också den breda vägen, eller hur? Och då säger han något märkligt där. Han säger, inte plockar man vindruvor på törnen. Kommer ni ihåg berättelsen i öknen? Nej. Och han är ju vinträdet. Och vi är ju grenarna. Och han är ju i oss. Och vi är ju i honom. Ser ni inte de två vägarna? Och något som är väldigt viktigt när vi ser det här, det är ju Filipperbrevet 4. Där Paulus nästan tycker man är tjatig. Och han säger det här. Ja, återigen vill jag säga det. Gläd er i Herren. Och gläder vi oss i Herren så är det ju han som är glädjen i oss. Det är ju hans glädje. Och det säger han i Johannes. Jag vill ge er min glädje. Och jag vill ge er min frid. Och i Nehemja bok, 8:10, så står det att fröjd i Herren är vår starkhet. Det är alltså ett tecken på att det är rätt. Vi är rätt. Fröjd i Herren är vår starkhet. Och då läste jag hur det ska bli i ändens tid i Guds församling. I stort alltså. Och då handlar det väldigt mycket om korset. Paulus varnar oss för att korset kan förlora sin kraft att verka fram det här goda i våra liv. Alltså det här beroendet, tacksamheten. Jag vill förkunna alla dina under, jag vill vara glad i dig. Det är ju korset som gör. Men Paulus säger så här. Ty Kristus har inte sänt mig att döpa utan att predika evangelium. Och inte med vishet och vältalighet så att Kristi kors inte förlorar sin kraft. Ty detta budskap om korset är en dårskap för dem som går förtappade, men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. Det står faktiskt, det är Guds kraft. Budskapet om korset är Guds kraft. Och i ändens tid så säger Guds ord att församlingen i stort kommer att tömmas på kraft. Och då förstår vi att det måste ha med korset att göra. Korset ersätts av mänsklig visdom och vältalighet. Och då kan jag fråga er som brukar höra på lite predikningar bort kring, stämmer det? Yes, det stämmer va? Vältalighet byter ut budskap om kors. Det här tycker jag är så tydligt idag att vi går emot det. Det handlar ju mer om vad vi kan ha för planer och så vidare. Och det står så här i andra Timoteusbrevets tredje kapitel. Så står det så här. Det ska du veta, alltså Timoteus, att i de sista dagarna, här står det eskatos, den avslutande tiden. Och då vet vi av andra Thessalonikerbrevet att det ska komma ett stort avfall ifrån tron. Står det där också. Och antikrist ska träda fram. Och så vidare. Och när du läser Johannes så ser du att man kommer att ha en annan Jesus. Man byter ut alltså korsets, Bibelns Jesus mot ett annat evangelium. En annan Jesus som handlar om mänsklig kraft, mänsklig visdom och så vidare. Det ska komma svåra tider, står det där. Och just svåra tider översatt på det grekiska språket här betyder uttömmande av kraft. Alltså, i de sista dagarna så skall korsets budskap som förvandlar våra liv så det blir tacksamhet, vittnesbörd, glädje och uppenbarelse om vem Herren verkligen är. Det ska mer och mer försvinna ifrån predikstolen. Och på grund av det så står det sen då i vers 2 här. Människorna kommer då att älska sig själva. Vara penningkära, skrytsamma, stolta, hånfulla, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa, kärlekslösa, oförsonliga, skvalleraktiga, obehärskade, råa. Sen något jag vill lägga er märke till. Fientliga mot det goda, står det. Och på grekiska står det föraktfulla mot det goda. Och vi lärde oss precis nyss vad det goda egentligen var. Jo, det var ju den här frukten som David nämner. Att han har en drivkraft av att vilja tacka Gud. Förkunna alla hans under och glädjen och allt det här. Falska, står det vidare, falska, egensinniga, högmodiga. De ska älska njutning istället för Gud. Ha ett sken av Guds fruktan, lyssna nu, men inte vilja veta av dess kraft. Och vad sa Paulus att kraften var? Jo, det var budskapet om Golgata, kors. Ser ni att det händer något? Och Sven Reichman brukar jag lyssna väldigt mycket till. Han säger att förakt är mörker. Det ska vara föraktfulla mot det goda. Här ser vi plötsligt två skaror av människor, eller hur? För man kan ju inte ha gemenskap med några som föraktar vad Jesus gör med Golgata kors i ditt liv. Här har du den där skiljelinjen som Herren visar. Här ser du mörker och du ser ljus. I Thessalonikerbrevet 5 så står det att ni som lever i ljuset. Och så står det om de som lever i mörkret. De föraktar de som lever i ljuset. Och det står det ofta om i första Johannes 5 så står det om det. Det förstår ni väl att de som är rättfärdiga kan ju inte hata sin bror. Förakta sin bror, med andra ord. Visst är det konstigt att det finns två evangelium som producerar två olika slags frukt. Ni förstår väl ganska snart att det måste vara exakt samma sak som ogräset i vetet. I ändens tid när folket sov kom motståndaren och sådde darnell, står det, ibland vetet. Vetet är de goda, står det. Darnell är de onda. Det är de som lever i mörkret. Så mitt i Guds församling så är det en blandning mellan brud och sköka. Och nu säger Gud att i ändens tid ska han skicka lite villoandar som plockar ut skökan från bruden. Det ska komma ett annat evangelium och samla ihop dem. I Harry Potter skulle jag kunna ta med och spela upp här. Han säger att ni kommer att i ändens tid få se två stycken väckelser. Den ena kommer att vara falsk, men den andra kommer att vara äkta. Lägg ni mycket noga märke till att den första inte är från Gud. Hur är det med allt tal om samling med organiserad ekumenik? Är det från Gud eller är det från människor? Jag ska inte stå här och döma det. Jag bara vill att ni ska pröva andarna, står det. Om de är från Gud eller om de är från mörkret. En gång i bön så visade Herren oss att i en församling bröts murarna ner och mörka soldater kommer in. Vad kan det vara, tror ni? Ja, om Sven Reichmans undervisning stämmer så ska ju föraktet ta över i en sån församling. Eller hur? Ska vi se om Sven Reichman hade rätt. Precis nyligen i samma församling så rapporterades det, jag ringde till en vän där, som säger så här att ja, du förstår, nu är vi 15 stycken äldre vänner som har gått ur den församlingen för att vi kan inte ens gå dit, så föraktade är vi. Så Gud, han har alltid rätt när han visar saker. Men det är ju konstigt, för att den här församlingen jag pratar om nu, den är ju nästan upphöjd överst bland alla församlingar. Som här händer det ju verkligen grejer. Här är vi unga, här är vi starka, här brassar vi på. Jag måste ställa en fråga. Kan vi verkligen skilja på ljus och mörker? Ja, jag är inte så säker på det alltså. Alltså antingen står jag här och blåljuger. Och då gör jag ju Gud till en lögnare som visar att det är mörker som kommer in. Eller också så har ju en stor del av kristenheten totalt fel. Som upphöjer denna väldigt fina församling där det händer så väldigt mycket. Är ni med? Det står att vi måste pröva andarna. För många har gått ut i världen, mörkret, och där råder förakt. Det här ser vi i Uppenbarelseboken, i budskapet om till Sardes. Då står det så här. Så säger han som har ögon som eldslågor. Du har ryktet om dig att du lever. Alltså människor i din stad ser upp till vad som händer där. För det är ju väckelse. Men du är död. Tänk, det är bara Gud som kan döma. Det är bara genom den helige ande som vi kan se sanningen. Det är därför det står varnas om att vi inte ska döma. Det är i våra ögon det menas. Vi ska visst döma. Vi ska visst döma, men inte i våra ögon utan i hans ögon. Det är det det handlar om. Så de som säger att vi inte ska döma, de fattar noll. För hela sammanhanget handlar om att om ditt öga är i vägen så kasta bort det. Det är bättre att du går in i himmelriket med ett öga. Där står det om att ve den som föraktar en av dessa mina minsta. Förakt, vad var det? Mörker. Men i en församling där ljuset får råda, där finns det inget förakt. Där kan unga, äldre, halta, lytta, alkoholister, frälsta av nåd mötas på en och samma grund. Och jag tror det är det mycket det handlar om när det står att Mose, ta av de sandalerna. Du står på helig mark. Det är Guds församling. Här föraktar vi inte någon. Här möts vi på samma nivå. Man, Kvinna, slav, fri, alla är ni ett i Jesus Kristus. Tack och lov. Men det är så sorgligt att få höra sådana saker. Vi kan inte ens gå dit. Så föraktade blir vi. Sa denna man personligen till mig i telefon. Så det är inga rykten jag har hört, utan jag har hört det från personligen. De har varit med i församlingen i 67 år tror jag, eller vad det är. Varit med när församlingen har nästan har startat, med andra ord. Ja, Herre Gud, bevara oss för förakt. Och det finns bara en sak som kan övervinna föraktet, och det är korset. Korset i våra hjärtan och våra liv. Gud, jag ber att du ska välsigna oss, och att ditt kors får verka, Herre. Att vi blir ställda på en och samma plats. En och samma nivå, Herre. Så att vi inte föraktar någon, Herre, av dina små, Herre, som tror på dig. Herre, vi ber i Jesu namn att du ska välsigna församlingen här i Alafors. Och jag ber dig, Herre, att vi ska få stå på samma nivå allihopa, Herre. Att vi ska älska varandra som du älskade oss, Herre. Och vi ber att du ska lägga till församlingen sådana som blir frälsta, Herre. För det är du som står för uppenbarelsen, så att folk blir frälsta, Herre. I Jesu namn. Amen.